Varmt välkommen till våra studier av Uppenbarelseboken. Vi har kommit till avsnitt nummer 12 och vi befinner oss i kapitel 4 och 5 som ju på ett sätt hänger ihop. Johannes delar med sig av sina syner från själva himlen. Förra bibeltimman så jämförde vi det jordiska tabernaklet med den verkliga helgedomen i himlen. Och vi såg att de olika föremålen som fanns i tabernaklet har sin motsvarighet i den himmelska helgedomen. Och i himlen så pågår det en gudstjänst med fokus på tillbedjan inför honom som sitter på tronen. Idag ska vi vandra igenom kapitel 4 och även ett stycke in i kapitel 5 och så ska vi kommentera vers för vers. Och framförallt så ska jag stanna till vid sånt som vi inte kommenterade förra gången. Jag läser inte hela avsnittet idag utan jag väljer att kommentera texten vers för vers. Och vi börjar direkt i kapitel 4 och vers 1. Därefter såg jag och se, en dörr stod öppen i himlen. Och rösten som jag först hade hört tala till mig som en basun sa, kom hit upp så ska jag visa dig vad som måste ske efter detta. Den här första versen börjar med ordet därefter och ordet i sig antyder ju kronologi. Men jag tror ändå att vi bör akta oss för att läsa Uppenbarelseboken på ett enkelt kronologiskt sätt som att allt sker på en tidslinje. Jag tror att vi hellre bör tänka oss Uppenbarelseboken skriven på ett spiralformat sätt. Där teman kommer igen och hur dessa teman förstärks i takt med att de repeteras. Och i takt med att vi närmar oss tidsålderns avslutning och Jesu återkomst. Den här spiralformade kronologin, om jag får kalla det så, är i Uppenbarelseboken uppbyggd runt 7 spann som alla egentligen på ett eller annat sätt visar samma sak, nämligen händelser i tiden från Jesu första ankomst till hans andra ankomst. Fast ser det ur lite olika perspektiv och med lite olika betoning. Vi har ju de 7 sändebreven som vi har gått igenom. De 7 sigillen, de 7 basunerna, de 7 skålarna och så vidare. Och varje tidsspann skildrar händelser från tiden för Jesu första ankomst. Eller åtminstone från tiden då Johannes får ta emot de här synerna till hans återkomst. Och i vissa av de här 7 spannen så kanske betoningen ligger mer på tidigare händelser. Medan andra koncentrerar sig på senare händelser och ytterligare några tar med hela tidsperioden. Så tänk mer på händelseförloppet i Uppenbarelseboken som en spiralform snarare än som en tidslinje. För det är faktiskt helt omöjligt att läsa Uppenbarelseboken kronologiskt. För då skulle jorden gå under flera gånger. För både sigillen, basunerna och skålarna leder fram till tidens avslutning. Därefter såg jag och se. Det handlar alltså om visioner. Johannes får se syner. Budskapet kommer till honom i bilder. Och vi brukar ju säga det att en bild säger mer än 1000 ord. Därför så måste vi acceptera det symboliska och det bildliga. Och inte tänka bokstavligt vad gäller exempelvis mängd eller utseende. Samtidigt så förstår vi hur svårt det är för Johannes att återge de här synerna med ord. Men han gör sannoliken så gott han kan. Och så läser vi att himlens dörr står öppen och Jesus talar. Och hans röst låter som ljudet av en basun. Kom ihåg att det hördes ljudet av en basun också när Herren steg ner till Mose på berget Sinai. för att ge sitt budskap till folket. Du kan läsa om det här i andra Mosebok 19. Och nu sker det återigen. Och rösten säger, kom hit upp. Det är Jesus som talar. Och Jesus är ju faktiskt den enda som kan ta oss upp. Upp till det himmelska, in i riket. Alltså den som vill se Guds rike måste bli född på nytt, säger Jesus till Nikodemus. Det är bara Gud som kan frälsa oss, som kan föda oss på nytt. Och all verklig frälsning är av Herren. Det är ingen som klättrar dit på egen hand. Synerna, de rör det som ska komma. Någonting som ska ske här efter. Nu är det ju redan 2000 år sedan det här skrevs ungefär. Så en del av budskapet är ju då redan igångsatt. Men det är någonting som måste ske. Det är oundvikligt. Det är en del av Guds suveräna rådslut. Vi läser vidare vers 2 och 3. Genast var ju anden och se, en tron stod i himlen och någon satt på tronen. Och han som satt där liknade en ädelsten som jaspis och kaniol. Och runt omkring tronen fanns en regnbåge som liknade smaragd. Det första Johannes ser är tronen och han som sitter på tronen. Och allt som sker, det sker i relation till tronen. Det händer på tronen, det händer runt omkring tronen. Det utgår från tronen, framför tronen och mitt för tronen. Allt sker i relation till tronen. Och det är ju så här det ska vara. Våra liv ska ju röra sig i sin bana runt tronen, runt Gud. Och likaså med våra gudstjänster. Gud ska ju vara i centrum. Vi är skapta för att leva med Gud i centrum. Och när Johannes ska beskriva det som han ser, så tvingas Johannes att använda jordiska bilder och jämförelser. Vi står alltså inför någonting som inte kan beskrivas därför att det inte har någon verklig motsvarighet på jorden. Ädelstenar är det dyrbaraste och vackraste som Johannes kan tänka sig. Så vad vi än föreställer oss om hur Gud är, så är ju det för litet. Därför ska vi ju egentligen inte föreställa oss någonting när vi tillber, utan bara låta Gud få vara Gud. Han liknas vid jaspis och kaniol. Det står ju om överste prästens kläder i andra Mosebok 39 och bland annat om hans bröstsköld. Och på bröstskölden så fanns det fyra rader med stenar fastsydda. Tre varje rad, så sammanlagt 12 stenar, en för varje stam. Och när man läser uppräkningen av dessa stenar så är jaspis den första stenen och kaniol är den sista. Det är alltså A och O, den första och den sista. Ett uttryck som vi känner igen, jaspis och kaniol. Den första stenen stod då för Rubens stam. Ruben är ju den förstfödde. Hans namn Ruben betyder se en son. Och den sista stenen står för Benjamins stam. Och hans namn betyder sonen som är min högra hand. Visst är det mäktigt? Båda stenarna representerar sonen. Och runt tronen så finns det en regnbåge som liknar en smaragd. Jag tror att vi förknippar regnbågen med Guds löfte till Noa och till mänskligheten att det inte skulle komma någon mer syndaflod. Så det är som att löftena, Guds löften, lever vid tronen. Vers 4. Runt omkring tronen stod 24 troner och på tronerna satt 24 äldste, klädda i vita kläder och med kronor av guld på huvudet. När Johannes ska skildra det som sker runt tronen så blir han mer utförlig och vi ser att det firas gudstjänst. De 24 äldste symboliserar de 12 stammarna i Gamla testamentet och de 12 apostlarna i Nya testamentet. Tillsammans så representerar de Guds folk. De är klädda i vita kläder, klädda i Kristi rättfärdighet. De har kronor på sina huvuden. Och förra gången så när vi talade om de 24 äldste så talade vi om att dessa är kungar och präster. Och i vers 5 läser vi: och från tronen kom blixtar, dån och åska, och framför tronen brann 7 facklor som är Guds 7 andar. Blixtar, dån och åska är ytterligare symboler för Guds makt, för hans uppenbarelse och närhet och för hans helighet. Vi får aldrig pruta av på Guds helighet, för då kommer vi heller aldrig att uppskatta vår frälsning i den utsträckning. Och vi kommer att få svårt faktiskt att bli bekväma med uppenbarelseboken överhuvudtaget om vi inte förstår Guds helighet. Och det här med Guds 7 andar är också ett uttryck som vi har berört tidigare här. De åskådliggörs som 7 facklor, vilket motsvaras av den 7-armade ljusstaken i det heliga tabernaklet. Vi läser vers 6. Framför tronen låg liksom ett hav av glas som av kristall. Och mitt för tronen och runt omkring den stod 4 varelser som hade fullt med ögon fram till och bak till. Glashavet står det talas om, som av kristall. Havet och vågornas dån. Det upprörda havet som brusar och dånar, det står ju ofta i skriften för ondskan och för kaosmakterna som skapar ångest och rådlöshet bland människorna. Det var ett hav som en gång utgjorde hotet mot israeliternas första existens, eller fortsatta existens, Röda havet. Du vet hur de kom till Röda havet efter sitt uttåg ur Egypten. Och Jesus, han anknyter också till symboliken med havet. Han är den som går på vågorna. Han är den som stillar stormen. Står så här i Saltaren kapitel 89 och vers 10. Att du råder över det stolta havet. När dess vågor reser sig, stillar du dem. Och ytterligare en bibelvers från Jesaja 57 och 20. Men det gudlösa är som ett upprört hav som inte kan vara stilla, vars vågor rör upp dy och smuts. Du känner ju igen uttrycket folkhavet, va? Någonting som, ja, något av en svårbemästrad och okontrollerad människomassa, folkhavet. Och likadant i uppenbarelseboken 13 så stiger odjuret upp ur havet. Ondska och kaosmakter är förknippat med havet. Men här, inför tronen, så har havet stillnat och stelnat och ligger kavlugnt. Det upprörda folkhavet har stillat sig. Havets vågor har lagt sig och stelnat till glas inför Guds tron. Gud, han är starkare än alla kaosmakter. Ja, så läser vi om dessa 4 varelser som hade fullt med ögon fram till och bak till. Vilka de här varelserna och vem de 24 äldste är. Det finns ju lite olika kanske tankar och tolkningar på det. Och vi får väl säga att sådana frågor kan inte med säkerhet bevaras. Jag tror ju att de här varelserna exempelvis är keruber, de är fyra till antalet, fyra är skapelsens tal. Att de representerar hela skapelsen som tillber honom som sitter på tronen. En tillbedjan som pågår dag och natt. Men Johannes han talar ju faktiskt inte uttryckligen om vad det här är. Han beskriver endast det han ser. Bara ett är riktigt säkert. Det är att de tjänar och lovar Gud som allt annat i den himmelska världen. Och vi läser vidare om de här varelserna också i vers 7 och 8. Att den första varelsen liknade ett lejon. Den andra en ung tjur. Den tredje hade ett ansikte som en människa. Och den fjärde liknade en flygande örn. Och var och en av de fyra varelserna hade sex vingar och fullt med ögon runt om och på insidan. Och dag och natt säger det utan uppehåll. Helig, helig, helig. Är Herren Gud allsmäktig? Han som var och som är och som kommer. Vi märker hur Johannes ideligen använder ord som liknade, eller jag såg något som liknade, eller jag såg något som såg ut som. För han inte förmår att återge det han ser exakt. De här fyra varelserna återfinns ju även också i Hesekiels visioner, och de säger helig, helig, helig tre gånger. Tänk på tretalet, Guds tal. Och min tes är alltså att de står som representanter för skapelsen. Gud är hela skapelsens Gud. Skapelsen ska också upprättas. Och skapelsen upphöjer Gud tillsammans med Guds folk. Det är den återlösta skapelsen som träder fram tillsammans med den återlösta skaran. Vi kan läsa några verser ifrån Romarbrevet 8, vers 19-21. Där står det: själva skapelsen väntar och längtar efter att Guds barn ska uppenbaras. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja utan genom honom som lade den därunder. Ändå finns det hopp om att även skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Visst är det här verset som breddar vår uppfattning av frälsningen och av upprättelsens dignitet. Vi läser de avslutande verserna i kapitel 4. Och när varelserna prisar och ärar och tackar honom som sitter på tronen och som lever i evigheternas evighet, då faller de 24 äldste ner inför honom som sitter på tronen och tillber honom som lever i evigheternas evighet. De lägger ner sina kronor inför tronen och säger: värdig är du, vår Herre och Gud, att ta emot lov och ära och makt, för du har skapat allt. Genom din vilja kom det till och blev skapat. Nu följer skildringen av en ständigt pågående lovsång, och källan till den är Gud själv, han som var och som är och som kommer. Vi får ju faktiskt här också instruktioner från Bibeln hur vi kan uttrycka oss inför honom och till och med om vår kroppshållning inför honom. Att falla ner, handen på hjärtat, hur ofta gör vi det? Att böja knä till exempel, det är inte oväsentligt. När det sker utifrån ett ärligt och uppriktigt hjärta. När du lyfter dina händer inför Gud. När du böjer dina knän. när du faller ner i tillbedjan så har det betydelse. Just det här att böja knä och falla ner inför, det innebär ju ödmjukhet. Och att inte bara böja sina knän utan också böja sitt hjärta inför honom. Jag vet inte, det kanske har att göra med vilken tradition man rör sig så, men jag har en upplevelse av att förr böjde man mer knä. Idag verkar det som att det inte sker på samma naturliga sätt och lika frekvent. Och kanske att det säger någonting om vår tid. Allt kan givetvis både brukas och missbrukas. Det är inte tänkt att vi ska använda sätt att uttrycka oss för att tala så att säga till vår omgivning. Utan det är tänkt som uttryck inför levande Gud utifrån ett ärligt och ödmjukt hjärta. De faller ner inför honom som sitter på tronen. De kan inte något annat. De faller ner i vördnad, i tillbedjan inför honom, inför hans helighet, inför hans härlighet. För han är den som har skapat allt och han är värd vår tillbedjan, vår vördnad, vår beundran. Och den här hyllningen inleds med orden: du vår Herre och Gud. Och det är faktiskt så att till skillnad från andra formuleringar så finns det ingen bakgrund till just det uttrycket i Gamla testamentet, även om det låter som det vore taget från skriften. Men istället rör det sig faktiskt om ett uttryck från kejsarkulten. Kejsare Domitianus kallade sig själv Herre och Gud. Och det är också värt att notera att det förekom kransnedläggning inför kejsarens fötter. Så det här är ju egentligen ett sätt att tala om vem som är den verkliga Herren och den verkliga Guden och vem som är värd att lägga ner sina kransar eller kronor inför. Men kronorna är ju en symbol för livsverk och lön. Det står att de lägger ner dem inför honom. Det var egentligen ingenting som de hade gjort själva, utan det var Gud som verkade genom dem, genom sin ofattbara nåd. Det tillhör honom och nu får de ge tillbaka det som tillhör honom. De lägger ner sina kronor och de säger: det är ditt alltihop, det är du som ska ha all ära. Vi har bara fått del av din nåd och att du har valt att verka i och genom oss. Hyllningen här i kapitel 4, den gäller ju främst skapelsen. Men de har faktiskt mer att tacka honom för. Och i nästa kapitel, i kapitel 5, så skiftar hyllningen fokus. Och den blir mer inriktad på Guds frälsning. Nu kommer lammet att framträda. Men händelserna i kapitel 5 utspelar sig i samma omgivning. Vi befinner oss fortfarande framför tronen. Och jag läser kapitel 5, vers 1. Jag såg i högra handen på honom som satt på tronen en bokrulle med en skrift på både insidan och utsidan, förseglad med 7 sigill. Nu koncentreras Johannes uppmärksamhet på honom som sitter på tronen och på det som han håller i sin högra hand. Högra hand, den talar om makt, den talar om auktoritet. Att Gud håller bokrullen i sin högra hand betyder att han i sin makt har skrivit vad som ska ske härefter och att han har makt över det som står i bokrullen. Och det är en fullskriven bokrulle. Det är skrivet på både in- och utsidan. Den innehåller hela avslutningsplanen för den här tidsåldern. Vad som ska ske här efter. Guds rådslut. och bokrullen är förseglad med 7 sigill. Här ser du hur 7-talet återkommer igen. Och sigillen, som jag uppfattar det, är placerade med jämna mellanrum i bokrullen, och i takt med att varje sigill öppnas så blir en del av Guds rådslut uppenbarat och avslöjat. Och de här sigillen, de påtalar ju också auktoriteten hos den som hade utfärdat skriften. Om man bröt ett sigill utan lov, då begick man högförräderi. Och var det kejsarens sigill som hade brutits, så blev man hårt straffad. Kan påminna oss här i det här sammanhanget om någonting som hände i samband med Jesu begravning. Eller efter Jesu begravning. Vi läser i Matteus kapitel 27, vers 62. Det står: nästa dag, som var dagen efter tillredelsedagen, samlades överste prästen av fariseerna hos Pilatus och sa: Herre, vi har kommit att tänka på vad den där villoläraren sa. Och här syftar man ju då på Jesus. Medan han ännu levde. Efter 3 dagar ska jag uppstå. Ge därför befallning om att graven blir säkert stängd fram till 3:e dagen, så att hans lärjungar inte kommer att stjäl hans kropp. Och sedan säger till folket att han har uppstått från de döda. Då blir det sista bedrägeriet värre än det första. Pilatus sa till dem: här har ni vaktstyrkan, gå och bevaka graven så gott ni kan. Och de gick och bevakade graven och förseglade stenen. De satte också ut vakten. Alltså, de var alltså oroliga för att någon skulle stjäla Jesu kropp. Med tanke på vad Jesus hade sagt, och sen lät man försegla stenen. Och sen satte man dessutom ut vakter. Men det här är ju fantastiskt egentligen. Det som egentligen händer här, det är ju att det ger ju oss idag ännu starkare bevis för Jesus sanna uppståndelse. Det var ju otänkbart för lärjungarna att de skulle bryta sigillet varmed Jesu grav var förseglad. Och därför förstår vi ju per automatik att det här bara stärker vår uppfattning och vår tro och ger oss egentligen starka bevis för att det istället var något övernaturligt som öppnade graven. Det var ingen stöld begången. Det gjordes omöjligt att stjäla Jesu kropp, utan det var Gud själv som rullade undan stenen. Det var Gud själv som öppnade graven, och det var Gud själv som gav livet tillbaka till Jesus och väckte upp honom från de döda. Jag läser vers 2 och 3. Det fortsätter Johannes och säger: jag såg en väldig ängel som ropade med stark röst: vem är värdig att öppna bokrullen och bryta dess sigill? Men ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunde öppna bokrullen eller se in i den. Ängel här har ju betydelsen härold. Och ängeln efterlyser någon som kan öppna bokrullen. Men ingen levande varelse kan åta sig den uppgiften. Ingen har den auktoriteten. Ingen har tillåtelsen. Ingen kan därför läsa det som står. Och ingen kan på så sätt sätta historien i rörelse. Det innebär ju att den som kan öppna bokrullen inte bara har förmågan att se in i framtiden, utan även påverka historien. Vem är värdig att öppna bokrullen? Vem kan föra tidsåldern mot sitt slut? Vem kan göra slut på ondskan? Vem kan iscensätta den sista tidens planer? Vem kan se till att martyrernas fråga blir besvarad? Frågan som de ställer i kapitel 6: hur länge ska du dröja innan du dömer jordens invånare och straffar dem för vårt blod? Och här ser vi en desperat Johannes. Om inte bokrullen kan öppnas så kommer således ondskan aldrig att få något slut. Och det står i vers 4: och jag grät bittert över att det inte fanns någon som var värdig att öppna bokrullen eller se in i den. Vad hjälper det att frälsningshistorien har ett mål om det inte finns någon som kan forma och styra händelseutvecklingen mot det målet? Och Johannes, han grät hejdlöst över det. Och här kommer vi nu att avsluta bibeltimman den här gången, avsnitt 12. Och det känns idag ungefär på samma sätt som vissa serier har en tendens att avsluta sina avsnitt och avslutas på ett sätt som man bara undrar hur ska det här kunna finnas en fortsättning på. Nu verkar allting ha nått vägs ände, men jag lovar, om du återkommer och är med nästa avsnitt så kommer det att få en fortsättning. Och det finns i alla fall någon som är värdig och har tillåtelsen och auktoriteten att öppna bokrullen och bryta dess sigill. Och med det så tackar jag dig för visat intresse och säger på återhörande.